I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Carpe diem.
Vene vidi vici.
Jag visste verkligen inte vad som skulle komma där. Jag tänkte att du kanske skulle spinna vidare på typ carpaccio eller någonting.
Carpaccio?
But you're a vegetarian, so what do you know?
Vad är det, skinka?
Nej, men inte det så här, inte det som typ en råbiff.
Eller? Oh, I wouldn't
know. Gazpacho, det är
gazpacho.
En...
Alltså vet du, jag har så fruktansvärda minnen med gazpacho.
Vad heter det?
Gazpacho.
Okej, gazpacho.
Gazpacho. Det är ju lite svårt att säga gazpacho. Mm. Nej, alltså... Jag blandar alltid ihop gazpacho och ajvar för det första. Vet inte varför. Men det är väl lite samma sak. Förutom att gazpacho låter som att det kommer från Puerto Rico. Och ajvar låter som att det kommer från Norrköping. Ajvar.
Ajvar alto. Nej, men ajvar är väl en... Det är väl inte en maträtt. Det är nej, väl men... en komponent i en maträtt medan en gazpacho... Gud, det är jag vidrig nu.
Nej, det, vadå?
Försöker rätta.
Nej, men nej, jag vet att det inte är samma sak. Alltså ajvar okay. är väl mer typ tomatkräm-ish. Alltså paprika eller
exakt,
något sånt.
Som en typ stark tomatpuré.
Som sambal.
Ja, men inte det samma
det
sak.
Det kanske är samma sak. Olika namn.
Sambal.
Sambal oleg. The fuck do I know? Nåväl, en gång på en inspelning så skulle jag kräkas i en scen och då fick jag en munfull gazpacho som jag skulle så här kräkas ut medan jag stod på knä över en toalett. Jaha, och sen dess är det förstört för mig.
Okej, så att det var inte, det var alltså för att det skulle efterlikna en spya, inte att det skulle framkalla en spya.
Nej, det var
för
verkligen.
Det var det jag trodde, att jag var så här, men gud, method acting.
Här får du lite tomatsoppa, lukta på det så kommer du kräkas.
Konsten att vara, 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 konsten att vara,
konsten att vara. Hur mår du idag?
Ja, men jag mår toppen. Ja. Jag mår alldeles underbart. Det är semester och fy fan vad härligt det är. Åh gud, jag är så bra på att vara ledig.
Är du det?
Jag vet inte vad som har hänt, men jag har blivit jättebra på att vara ledig. Jag njuter i fulla... koppar, muggar,
drag.
Ja. Jag är full. I'm not. Men jag har ju brutit mitt nyårslöfte också.
Som var att ha en fest för dig själv? Nej, vad var ditt nyårslöfte?
Mitt nyårslöfte var att inte läsa. Jag ska inte läsa några böcker, var mitt nyårslöfte.
Pissigt nyårslöfte. Eller?
Nej, men för jag bryter alltid mina nyårslöften, så det här kanske blir jättebra att bryta. Aha. Jag har brutit det nu.
Ja, grattis.
Jättehärligt, så jag läser lite.
Men du, det här löftet om att den här 30-årsfesten?
Ja, det är mörkt just nu.
Ja, det ser inte så bra ut.
Nej, men det ser inte så lovande ut. Jo, men den är på G. Men jag sköt ju, den blev ju framskjuten ganska rejält ute post-covid.
Yes.
Den här pandemin. Men den kommer. Don't you worry. Alltså, vad nervös jag blev nu. Märkte att jag började typ stamma lite. Och bara,
ingen stress, Gustav. Ta den när du vill. Vi kan ta den när du är 37.
Jag kommer vara så sexig när jag är 37.
Ja, 100%. Mm. Men jag fyller ju 10 000 dagar i augusti.
Nej, men gud.
Sent i augusti. Så jag kommer ju ha... jag måste ha någon form av fest då. Alltså det får vara fucking utomhus, silent disco med avstånd, om det är det
för
som krävs.
Fan vad roligt.
Men jag kommer fira det på något sätt.
Åh gud vad kul.
And you're invited.
Thank you. Jättegärna. Silent disco låter ju helt som min grej, faktiskt. Du då?
I mitt huvud tänkte jag jingel. Men jag mår bra. Jag försöker embracea någon form av tystnad, närvaro. Jag försöker liksom...
återskapa Robinson.
Precis vad jag skulle säga. Mm. Så här, kalla tillbaka de gamla fijianska liksom, gudarna och fråga dem hur man gör för att vara mindful.
Är Raymond en sån gud?
Nej.
Okej, jag tänkte om det var han och... vad fan hette han?
Kristove.
Kristove hette han. Ola tänkte
jag. Ola? Ja, det fanns ju en annan Ola också.
Och kalla Kristove och...
Jag kanske ska fråga Kristove hur man gör.
Mm. Ja, nej. He would know.
Ja, absolut. Det var han som lärde mig det på Robinson. Mm. Nej, men jag kanske inte har nämnt det. Men jag läste en bok för ett tag sedan i alla fall som heter Löparens hjärta.
Jo, där, det har vi nog pratat om.
Jag tror det. Och då var det en kille som stack ut i skogen och levde där. Mm. Ja. Och,
just ja.
Och att han bara satt tyst. Att han var tvungen att lära sig att vara tyst och...
Så nästig.
Ja, och så det har jag, och det är som att jag kan inte sluta tänka på den här boken. Så att jag försöker liksom bara hitta tillfällen då jag sätter mig utomhus utan mobilen, utan någonting. Alltså mobilen får inte ens följa med ut. Nej. Liksom. Och så bara ska jag sitta tyst och typ sitta där tills jag blir rastlös. Ja. Och gärna lite till då.
Jag har ju börjat, det är ju flera månader sedan nu, men jag började stänga av min mobil och lämna den hemma, sätta den på laddning hemma. Oj. Och så går jag ut och typ gör vad jag vill liksom. Ja. Och försöker liksom leva med den tystnaden. Och det är liksom så här, jag vet inte, tidigare tycker jag att det har varit så himla mycket att folk bara, men gud, är du så himla besatt av din mobil? Jag har inte så problematiskt förhållande med min mobil. För jag har försökt prata med kompisar tidigare och så här försökt förklara att bara, jag känner att den tar för stor del av min tid. Och de bara, gud, jag har inte det problemet. Och jag bara, okej. Men nu känns det typ som att det är lite mer att alla lider lite mer av det. Och att det börjar bli lite mer... rumsrent och påpekat så här, jag kanske inte vill ha det här hos mig. Nej. Jag kanske liksom vill dela upp min dag lite mer. Att så här, ja, men Instagram kan man kolla på kvällen, man behöver inte kolla det hela dagen och sådana grejer. Liksom. Nej.
Alltså jag har ju märkt att jag för fler och fler konversationer via Instagram DM. Mm. Och det är ett problem.
Ja, men för att då är man ju där hela tiden.
Jag hatar det. Ja. Jag måste sluta med det. Mm. Idag, Gustav, vill jag prata om ett tv-program jag har sett. Eller jag vill snarare prata om ett ämne kopplat till det här tv-programmet. Mm. Det sa jag det här för några veckor sedan tror jag. Men att jag har börjat kolla på det här programmet Too Hot to Handle på Netflix.
Just ja, exakt. Ett program som går ut på att det är heta människor som samlas på en ö.
Det är heta människor som samlas på en ö. De är liksom verkligen barn av vår tid. Det vill säga de har noll begränsningar när det gäller platoniska relationer. Och de är där för att knulla. Mm. Problemet är bara att de får inte det. Det är den enda regeln. Ni får inte ha sex, ni får inte kyssas, ni får inte typ hampa varandra. Och klarar ni av att skapa djupa meningsfulla relationer istället så får ni 1 miljon att dela på.
Och hur...
Hur det går, givetvis jättedåligt.
Ja, jag tänker också, det känns så himla integritetskränkande. Hur har tv-programmet koll på vad de gör? Alltså, de filmar ju uppenbarligen.
Har du hört om det här fenomenet vid namn kameror?
Nej, I have not.
Och de vet om att kamerorna är där. Nej, men så här, det här fick ju mig... Min första tanke var ju så här, roligt koncept. Min andra tanke var, vad härligt att vi är så frigjorda nu för tiden. Och att jag har börjat tänka så mycket på sex efter att ha sett det. Jag har inte sett klart, alltså så här, jag kollar jättelångsamt på serier för det är liksom, och det här, den här serien kanske inte är min prio ett i livet just nu. Men jag har ändå så här, ja, men börjat kolla lite grann, sett något avsnitt sporadiskt. Men att det kickar igång så mycket tankar hos mig och att jag skulle vilja prata om det idag. Mm. För att om man jämför liksom med när jag var typ, hur gammal kan jag ha varit, 12 typ, Paradise Hotel gick sina första säsonger.
Vilket år är du 12? Jag måste bara...
Nej, men nu drog jag bara till med en siffra. 2006 kanske jag är 12.
Ja, 2006. Jag tänker mig någonstans mellan 2010 tänker jag. Jag tror att det är typ där omkring som det är. För det, jag tror att det är efter egentligen jag går i gymnasiet, tror jag. Jag tror att det är precis liksom... Ja.
För jag minns alltså, en av de första säsongerna med hon som...
Och Linda.
Nu, ja, precis.
Men det kanske är 2006.
Jag tror det, för att vi hade barnvakt hemma. En granne liksom som var... hon var väl fortfarande... Hon kanske var så här 16-17 typ. Men hon satt barnvakt för mig och mina småsyskon någon kväll. Och då ville hon se Paradise Hotel. Och då satt vi upp och såg det med henne. Och att vi var helt fnissiga och bara hihi, det här får vi inte titta på för mamma och pappa.
2005?
Jo, men jag visste väl att det var så tidigt.
Jag trodde det var 2010. Ja.
Nej, nej.
Men jävlar.
Men det fick säkert ett uppsving 2010.
Ja, för det är liksom det sista minnet jag har av att kolla på Paradise Hotel. Mm. För att då bodde jag med kompisar. Och så brukade vi liksom kolla på det allihopa, sitta i soffan liksom med alla våra andra kompisar, och så tittade vi på det på en stor skärm. Liksom. Ja. Och då tyckte man väl att det kanske var lite pinsamt. Alltså för att det var ganska avklätt och det var lite spännande å ena sidan för att det var så himla skamlöst, och det var lite kölvattnet efter Big Brother som hade haft sina liksom sexskandaler, och det här var liksom ännu mer inriktat på att här är ju uppenbart att de ska knö. Mm. Det är liksom, Big Brother var det väl lite mer så här, ja men någon kommer säkert göra det, 'cause people are animals, och här var det mer som att
ja, och Big Brother, ja, det såg ju aldrig jag i för sig, men jag tänker ju nu då när det livesänds 24/7.
Och gör det nu?
Ja.
Men gud.
Eller det, alltså det har gjort det nu de senaste 2 åren i alla fall. Oj. Att man kan, du kan gå in när som helst på dygnet och titta vad de gör just nu. Nåväl, men det känns ju i alla fall som att så här, då Paradise Hotel knullades det, då klipptes det med. Det var ju mjukporrprogram Paradise, medan idag det handlar ju så otroligt mycket mer om relationerna, om draman, om hur, vad de tycker om varann. Alltså jag tyckte ju, det har jag ju redan sagt ända på det, men jag tyckte att förra säsongen av Paradise Hotel var ett klippmässigt mästerverk.
Alltså fredspriset för dem nu.
Men i alla fall en guldbagge kanske. Alltså på riktigt, det var, jag har aldrig stått i min soffa och skrikit åt ett tv-program förut, men jag gjorde det för jag blev så engagerad i de här karaktärerna. Men att Och ja, sen knullas det såklart. Men att det klipps som en kul grej snarare än att så här, åh, titta, är de knullna?
Jaha, det är inte lika smutsigt på det sättet. Nej, det är inte lika snaskigt utan mer så här, lol.
Och att tjejerna, och i många fall, sen är det, alltså, jag kan tycka att det är lika många killar som tjejer som går in och säger jag har lovat min mamma att inte ligga i tv. Mm. Och sen är det precis lika många tjejer som killar som går in och säger jag är här för att supa och knulla. Mm. Nu kommer en ny kille in. Han ska jag sova med i natt.
Mm.
Att synen på sex har förändrats så otroligt mycket i de här programmen. Och jag kan på något sätt ändå vilja tänka att det här är representativt för vårt samhälle i stort.
Mm.
Och att det här också skapar en större polarisering mellan grupper. För då har vi liksom gruppen som är typ så här min föräldrageneration, som tycker att det är fruktansvärt att sånt här får sändas på tv. Som blir ännu mer, liksom, de snörper prydheten liksom om midjan. De drar åt den korsetten för att liksom...
Stänger Fifi.
Ja, för att ta avstånd ifrån det här. Som tycker att det är helt fruktansvärt. Och sen har vi kanske vår generation, yngre generationer, som plötsligt blir mer frigjorda i sin syn på sin sexualitet, för att de har jämngamla på tv som bara, jag tycker det är gött att knulla. Hänger du med?
Alltså ja, men jag hänger med. Liksom. Ja, men precis, för jag tänker, jag tittar inte på reality så mycket och inte liksom så mycket på typ Paradise Hotel och sådär, men det jag gillar med det du säger är ju att se sex lite mer som en rolig grej tror jag är ganska bra. Jag tror att det kan vara liksom ett sundhetstecken i mångt och mycket att, så här, att det ska vara kul och det ska vara någonting som man liksom kan prata om. Och sen så att det kanske inte behöver vara så snuskigt. För att tidigare så, och jag vet inte om våra föräldrar lever kvar lite grann i den grejen att så här, är någon med och k-nullar i tv så är det snuskigt fortfarande. Medan nu så är det inte det. Det är liksom inte att kamerorna följer efter och det är så här så grönt ljus och så filmar de liksom när de håller på, utan det är mer att de faktiskt pratar om att de gör det.
Mm.
För att det skulle man väl säga egentligen var typ, det gjorde de kanske inte så jättemycket när jag kollade senast då för 10 år sedan, att då var det mer att så här, det här nämner vi aldrig igen.
Nej.
Och nu filmar de när de gör det.
Mm.
Och det blev en sån himla kontrast liksom.
Jag kan ju tycka att det här är väldigt bra på något sätt. Jag kan ju tycka att det är skönt att se de här tjejerna sitta och berätta om att så här, ah, men jag myste med den personen en natt och ja, vi hade sex, haha, typ, och det var kul. Mm. Och, ja, att det blir verkligen så himla avdramatiserat. Alltså, mm. Det är så här, på samma sätt som de beskriver festen kvällen innan eller lunchen liksom, så beskriver de att de låg på natten. Men samtidigt kan ju jag känna att jag inte överhuvudtaget relaterar till deras sätt att sexualisera sig själva.
Nej.
Och också i det här programmet Too Hot to Handle, hur de, ja, men det var en tjej i första avsnittet, första säsongen, som heter Francesca, och hon säger typ att så här, hon, nu minns inte jag exakt vad hon säger, men hon beskriver liksom så här sexiga killar, hon beskriver en av killarna som är där och att hon vill liksom slicka hans mage, och hon är väldigt målande i typ hur sexy hon tycker att han är.
Mm.
På ett sätt som jag tror traditionellt har liksom, det är den manliga blicken på kvinnor som får lov att använda de orden liksom. Och att hon då använder det på honom, och sen säger hon att så här, och jag är ju det här, alltså jag har ju mina bröst och jag är så här come and get it typ. Mm. Och att jag började reflektera över hur obekväm jag hade blivit om någon hade beskrivit mig på det sättet, som en kropp liksom, att så här, att jag kan bli lite så här, oh, alltså nej, men vad olustigt på något sätt. Mm. Att någon skulle, jag vet inte varför jag tycker att det är olustigt, men att någon skulle beskriva mig som någonting de absolut vill ligga med. Mm. Då känner jag lite så här,
Men det är ju en objektifiering som funkar i tv-formatet. Mm. Det funkar ju kanske lite sämre som privatperson så liksom. Jag tror, ja, att alltså det där blir ju också.
Men jag tror inte att många skulle gå igång på det då. Alltså vissa andra skulle säkert bara så här älska att någon beskrev en så. Men då började jag tänka, är det för att jag aldrig skulle beskriva mig själv på det sättet? Att hon först snackade om hur sexy han var och sen vände hon det till sig själv och hon bara, och jag ser ut så här, så kom och ta mig. Att hon liksom, de var på en jämn nivå redan. Att hon satte sig själv, hon sexualiserade sig själv lika hårt som hon sexualiserade människorna runt henne.
Mm.
Och jag undrar om man tar ner det, om man är på liksom typ din och min nivå, att det skulle kräva så himla mycket för att vi skulle uttrycka den åtrån till någon vi inte känner. Liksom.
Exakt, ja precis.
Och då blir man lite så här själv, att man bara så här, jag skulle aldrig säga det om någon annan, så varför skulle någon säga det om mig? Och då blir jag lite så här, då liksom rättar jag till pärlhalsbandet runt halsen och knäpper översta knappen i min lilla hemstickade kofta. Men, och så plötsligt är jag en...
Tror du att pressen då på att hela tiden känna sig som en väldigt sexuell människa har ökat i takt med att den här reality-serierna har ökat? Alltså det här att man ska vara supersexig. Alltså att det är...
Och sexuell kanske?
Ja, sexuell, ja.
Ja, det tror jag absolut. Det tror jag. För den tror jag har funnits bland alltså straighta killar.
Och kanske gay-killar också.
Gay-killar också.
Ja, jag skulle säga gay-killar också.
Ja, men killar då generellt liksom, att så här, du ska ha ett otroligt sexdriv. Mm. För tjejer har det väl historiskt varit motsatsen, att du ska låtsas som att du inte alls har en lust eller
driv. Och sen så blir övertalad till det. Mm, så här, exakt. Jag går med på det. Ja. Du får ligga med mig en gång i månaden. Och ja, så är det lite fint att man gör så.
Ja, och så ska du gärna vara i en relation. Du får ha sex med den du är tillsammans med. Men du får inte ligga runt bara för att det är kul eller skönt. Liksom. Men jag tror absolut att så här, ser vi hela tiden personer på tv som har mycket sex och pratar om hur mycket sex de ska ha och att de ska ligga med allt och alla. Jag tror att det ökar säkert stressen.
Mm.
Och kanske framförallt för unga som precis har sexdebuterat eller väntar på att göra det. Liksom.
För det måste vara så himla intressant att sexdebutera nu.
Mm.
I när sex är, det är en sån mycket större del av vardagen på något sätt, att i populärkulturen och även i vad man pratar om på något sätt. Jag tänker man pratar om porr på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Och att då sexdebutera i det känns, jag vet inte, jag är typ lite glad att jag inte behöver göra det nu, för att det verkar jobbigt att man redan har, man har en så tydlig bild från så långt borta.
Mm.
Alltså för att det är fortfarande någonting du tittar på tv. Det är fortfarande någonting som du liksom ser på en skärm. Folk som du inte känner. Men jag vet inte, pratar man mer med sina kompisar om det? I don't know. Det är typ en fråga liksom. Ja. För gör man det så tycker jag att det är toppen. Men om man bara liksom ska sexdebutera och så ser man massa super liksom, folk som är typ bekväma i sin sexualitet och också
vana och erfarna.
Ja, men jag skulle vilja säga principfasta. För att det handlar liksom inte om att man, jag tror inte det, det handlar liksom inte om att man aldrig känner någonting eller att man aldrig tvivlar någonting eller att man aldrig liksom funderar på hur man ska bete sig i sitt sexliv så, utan det handlar väl lite mer om att det här är sättet jag hanterar sex. Mm. Och då gör jag det inte så, liksom, då kör man. Mm. Att om man då till exempel är en lite mer tillbakadragen person, att se det som den främsta galjonsfiguren för hur en sexualitet är, yeah. Tror jag kan bli stressigt och jobbigt och läskigt. Ja. Att man liksom känner att, för det kan jag tänka på ibland om jag tittar på sådana program, att för mig tar det så lång tid att bli så bekväm med människor.
Oh ja, oh ja.
Alltså du vet, när liksom krograg och sånt där. Jag tyckte aldrig att det var kul. Nej. Alltså jag tyckte aldrig att det var roligt och, eller att det var liksom, jag kände mig aldrig särskilt glad om jag gjorde såna grejer. Och det var liksom, och så tänkte jag så här, men det är för att jag är pryd eller att jag liksom kommer från en ganska pryd bakgrund så, men det var mer att nej, men det funkar inte för mig. Det finns ingen. Och gud, det här låter så himla tunt, eller inte töntigt så, men det låter lite som så här, jag bara sex när det betyder någonting. Det är inte så. Det är alltså så här, nej men jag kan väl ha det utan det, men jag tycker inte att det är nice. Nej. Jag tycker inte att det är kul. Jag tycker liksom inte, det får mig inte att känna mig särskilt bra eller liksom glad efteråt. Inte för att jag bara gud vilken slampa är, utan mer så här, nej men jag tycker inte att det blir lika bra.
Nej men verkligen.
Det är liksom.
Nej, alltså jag, och det här kan vi säkert ha delade meningar om, men i min värld så är det ju aldrig nice att ha sex med någon för första gången.
Nej, exakt. Det kräver lite
jobb. Ja, men man behöver liksom lära känna varandra. Liksom. Man behöver förstå vad den andra gillar och hur funkar vi ihop och så. Och jag är helt med dig. Jag tycker.
Men samtidigt vet jag ju att vissa människor har otroligt lätt att få den connectionen, och det är jättehärligt. Det är väl mer bara att om man bara ser det hela tiden, att det är underhållande och det är kul och det är människor som är frisläppta. Liksom, att det är så här, men.
Det ger en väldigt ensidig bild.
Ja, men det gör det.
Sex.
Ja, det. Precis.
Och sen tror jag också ett annat problem är att har inte vi målat dagens sexualitet, alltså så här, den vi ser på TV, den här som vi pratar om just nu, har inte vi målat den i den manliga blickens färger? Har inte vi, alltså så som tjejer är sexiga för killar? Mm. Det har vi applicerat på ett helt mänskligt driv. Alltså,
ja, men,
hur vi åmar oss, hur vi posar, hur vi liksom.
Och jag bad om ursäkt för att jag behöver connection. Alltså,
ja,
jag bad
exakt.
Om ursäkt för det liksom, åtminstone traditionellt kvinnliga liksom, som jag har behov av. Direkt bara, gud vad töntigt.
Och jag kan liksom, jag såg en TikTok som beskrev det här ungefär, och jag minns ju inte vem som gjorde den såklart, men om jag ska återberätta det så var det väl någon som bara såhär, jag är bisexuell, och det tog mig jättelång tid att fatta, för att jag har aldrig sett på tjejer så som jag har lärt mig att killar ser på tjejer. Mm. Och att jag bara, relate, motherfucker. Att såhär, jag kunde, alltså första gången jag var kär i en tjej var jag 13. Och jag trodde att jag bara ville vara en väldigt nära vän till henne. Jag var bara så här, jag vill sitta bredvid henne hela tiden. Jag vill bara titta på henne. Jag önskar att vi var bästa vänner. Och man bara, nej bitch, du var kär. Alltså snälla människa. Men då har man ju lärt sig att så här, du, alltså killar som gillar tjejer för att de har snygg röv, snygga bröst, de har kuksuga läppar. De är så här, omiga, sexiga. Nej, jag har aldrig sett på killar på det sättet. Men det är ju det man ser på TV nu. Tjejer som bara, hans muskler, jag vill rida honom, jag vill göra det här med honom, jag vill slicka på hans abs. Liksom. Det har jag aldrig velat göra med en kille. Liksom. Men att man kan bli attraherad av någon på ett helt annat sätt. Alltså den feminina gazen, om man ska säga så, alltså, till skillnad från the male gaze. The female gaze är väl snarare en connection kanske, en djup attraktion, en åtrå, en lust, det är verkligen någonting annat än bara
det är liksom jag vill ändå, det stämmer ju att säga djup på ett sätt, men jag tänker att båda två är likvärdiga egentligen, för att jag kan vara avundsjuk på den typen, den sortens attraktion där man ser någon och bara, dig vill jag ha, nu ska vi gå hem, och så liksom ligger man och sen så är det härligt därefter liksom. Jag vill inte nedvärdera den på något sätt.
För
att det tycker jag är jättehärligt. Det är mer att man går igång på olika saker. Mm. Att det är liksom helt utan värdering. Det är lite grann som det här med du, vem som tar initiativ till sex. Mm. Att man ofta har, det här har jag läst någonstans för länge sedan, så att så här, quote me if you want to, men att det finns ofta liksom en person kanske som är mer responsiv och en som är lite mer initiativtagande i ett förhållande, att den ena personen behöver att den andra tar initiativ för att bli sugen.
Yeah.
Att så här, det händer inte på egen hand. Mm. Och det är en fullt legitim grej liksom, men det känns också så himla avlägset på något sätt, för att jag då som kille känns ju som att jag borde ta initiativ hela tiden. Mm. Och har jag gjort det när jag var yngre, så tog jag ju ofta, jag undvek helst att ta initiativ, men gjorde jag det så var det liksom kanske efter folk som såg ut på ett visst sätt. Mm. Och det var väldigt sällan som det faktiskt ledde till en liksom härlig upplevelse, eller vad man ska säga. Medan de gånger som det snarare råkade bli så, eller liksom att det blev någon som jag nästan, det var lite så här secret love, att jag bara, oh, gud, det här är verkligen inte min typ, men det är så mycket mer nice liksom. Mm. Men där tror jag det är för att man, där har jag blivit inövad i vad jag ska leta efter och vad jag ska tycka är attraktiv.
Mm.
Och som jag liksom kan uppleva nu när jag liksom ändå sitter i en relation, att det är inte alltid bara de uppenbara sakerna med min pojkvän som jag tycker är sexiga, utan det kan vara andra saker. Mm. Saker som jag har lärt mig långt efter liksom vi blev ihop.
Mm.
Som jag också tycker, det hade varit nice på något sätt att se det. Och jag vet inte om det kommer, för att det, har du sett trailern för Sexy Beasts?
Vad är det?
Det är alltså en dating-show. Jag ska börja kolla
ja,
på det här.
Ja, nu vet jag.
Det är
nu,
som Masked Singer slash första dejten. Så att då ska folk dejta varandra med mask på, så ska de se typ så här. Kan man bli kär i varandra bara baserat på personlighet? Man bara...
Men är inte detta också så här, det kommer väl lite efter Love is Blind
jo.
Från Netflix, när de som, inte alltså, fick genialt. Se varandra. Ja, verkligen. Genialt program.
Alltså, och de är ju fortfarande ihop flera av dem. Alltså, det är så sjukt.
Och det konstiga är ju att hon liksom så här, Amber Pick Me-tjejen, militärtjejen med skyhöga kreditskulder som man tänker kommer liksom verkligen behöva gå i terapi innan hon kan överhuvudtaget vara i en sund relation. Hon är ju fortfarande gift.
Ja,
med
de
den här
gifta.
Killen som
Brad,
också
Brett, oh. Brettner, Brad. Alltså,
ja, vad han nu heter.
Nej, men han har, det är ju så här varsity kille.
Mm.
Han har ju bott i en sån här bro- korridor på universitetet och spelat amerikansk fotboll.
Mm.
Och vad fan hette, vad heter de som var bäst?
Som jag älskade.
Ja, men en svart tjej och en vit kille, och så var det lite så här, åh gud, kan vi vara ihop?
Vet du, jag tyckte inte de var bäst. Jag tyckte han var alldeles för på henne. Jag älskade henne, men jag tyckte att hon inte vågade säga nej. Han var alldeles för klängig på henne, och hon vågade liksom inte ta avstånd.
Men min favorit där var ju alltså Jessica.
Som
var, alltså, och när alltså en kväll när de har typ en AV eller någonting, så blir Jessica superfull.
Men när blev hon inte
superfull? Nej, men alltså hon var ju full hela tiden.
Alltså
gumman, hon satt ju med ett glas vin hela tiden.
Som hon och då matade sin hund med.
Ja, matade sin hund. Och så sa en av dem som pratade med henne bara, Jessica is a messica. Och jag bara, nej men alltså vi använder det fortfarande. nej men Sexy Beast då.
Ja, just det. Det var det vi pratade om.
Ja, precis. Att de så här, kan man bli kär bara baserat på personlighet? Och man bara, ja alltså nu har vi ju sett i trailern att de är typ ganska heta människor också, bara under liksom maskarna så.
Ja. Ja men oj, alltså jag var känd, eller jag var känd.
Förlåt va?
Freudian!
Nu byter vi ämne till något intressant.
Nej, jag var ju kär i anonyma personer på bilddagboken.
Ah.
Jag var ju kär i personer som aldrig la ut en bild på sitt ansikte, men som bara skrev fint och la upp fina bilder på natur.
Mm.
Alltså jag var ju kär på riktigt, men jag var också 14. Det kanske var det.
Det kanske var. Men det kanske är en ny tid av en ny sorts relationer som visas upp i tv då. Att man är lite mer intresserad av vad händer om man plockar bort vissa av de attributen då.
Ja, alltså är det en reaktion på att vi är så himla avslappnade med ligg i tv nu?
Ja, men det tror jag.
Här får ni inte ligga.
Det blir fortfarande så jävla hetsigt inte... bara. Att det är så här, så då har ni 10 veckor på er och sen ska ni antingen vara ihop eller inte.
Ja, och inte heller typ så här, ni får dejta lite folk och ni får känna efter, utan det är så här, nu gör vi det i tv Ni ska ha störda masker på er, men alltså, man kan på... se att personen har getingmidja och jävla rattar.
Ja, exakt, precis.
Så, blir du tänd eller?
Yes.
Vill du vara med henne? Mm, jag tänkte väl det.
Ja, förstod jag. Har du ett moment of the week, Clara, Henry?
Ja, det har jag. Men jag tror jag skulle säga att mitt moment of the week var häromdagen. Alltså, jag har ju haft en ganska taskig löpperiod nu. Jag
ja, det har varit tungt.
Det har varit jättetungt och det har, liksom, det har hängt kvar så länge. Alltså, jag var ju sjuk i juni och det är som att jag inte har hittat tillbaka. Alltså, det är som att jag har börjat om, nollställt, börjat från, ja, men typ inte ens noll, minus fem har jag börjat på. Det har varit så tungt allting. Jag har fått så hög puls, det har varit fruktansvärt att springa. Och så har det väl sakta blivit bättre men fortfarande inte varit bra. Men här om kvällen var jag ute och sprang. Jag sprang hem från jobbet, slutade sent, hade liksom tagit med mig träningskläder, eller typ kom till jobbet i träningskläder för att vi bytte ändå om till liksom kostym. Och så kände jag väl när jag drog på mig det sent på kvällen när vi slutade och kände bara, ska jag springa den här milen hem nu? Ja, jag får väl springa längs tunnelbanespåret och så får jag bara hoppa på tunnelbanan ifall det blir för tungt och jag bara vill hem fort. Men så sprang jag och så fortsatte jag springa. Och så sprang jag lite vilse, stannade och pratade med en cyklist. Frågade vart hon skulle. Hon skulle åt samma håll som jag. Hon visste inte heller vart hon var. Kartan visade fel. Det fanns ingen väg där de tyckte att vi skulle åka slash springa. Så hon fortsatte åt ett håll, jag fortsatte åt ett annat håll. Och sen så hamnade vi båda på rätt väg. Och så cyklade hon liksom om mig då, för att jag tog väl rätt väg och hon tog fel. Och så började jag, tänkte jag så här, nu ska jag hocka på lite. Nu kör vi lite intervaller. Så jag sprintade liksom efter henne och så försvann hon ju såklart. Och sen så joggade jag lite. Och sen var det som att hon kom bakom mig igen och körde om mig på nytt. Och då tror jag att hon hade säkert svängt av, men svängt fel kanske. Så då blev det att jag på nytt bara, men då ska jag hinna ifatt henne. Och så sprang jag liksom efter henne i säkert så här 5 kilometer. Och han ju nästan före henne till Gullmarsplan liksom. Och där kände jag mig liksom pigg, glad, så här härligt, så här myssvettig. Hade bra jävla tramp i benen. Tänkte att så här, det är nog kanske 8 kilometer hem, men jag svänger av ner i Tantolunden liksom. Jag utökar till en mil liksom. Nu ska jag springa 10. Och så märker jag liksom när jag har ett par kilometer kvar att så här, men herregud, jag är ju nere på liksom jättesnabba tider. Vad är det här? Och då hade jag liksom stannat och snackat med henne i 3 minuter. Jag hade tagit lite selfies för olika. Jag bara, jag har ju inte ens försökt. Så då tänkte jag, men då spurtar jag fan sista. Och så ser vi hur snabbt. Och så slog jag ju liksom mitt egna milrekord. Och jag har inte sprungit så snabbt sen jag tränade friidrott och var typ 16 år. Så att jag var så jävla glad att jag bara tog med mig löparskorna och att jag sprang hem från jobbet. Och så somnade jag ju som en liten stock. Så det var nog mitt moment. En fantastisk kväll.
Det är ju det roliga med att träna. Mm. Att det är ofta gångerna som man egentligen kanske inte vill eller att man känner så, oh, gud, det här går inget bra. Och så gör man det ändå. Mm. Och så är det bara som en liten gnista. Det är liksom som att man ger upp. Mm. Att man bara, oh, gud. Mm. Oh, ja, jag får väl bara ta mig igenom det här. Och där någonstans i vakuumet som uppstår i att jag har gett upp, så blir det en ny tändning liksom.
Men det är så konstigt också hur kroppen kan vara så olika från dag till dag och så tänker man så, men det beror på sömn, det beror på kost. Ja, ibland och ibland inte alls.
Nej, alltså,
jag hade jobbat 11 timmar. Ja. Vi käkar lunch vid jättemärkliga tider. Jag tror vi käkar lunch mellan 3 och 4 på eftermiddagen. Och sen så var vi klockan 9 då, så jag hade inte käkat middag. Jag hade för fan käkat så här småätit riskakor från fikabordet hela dagen. Jag hade ju ingen energi i min kropp, men ändå så lyckas man på något jävla vänster för att så här, stjärnorna står rätt eller någonting. Vad fan, jag vet inte vad det beror på.
Nej.
Men ja, det var fan skönt, för då kände jag att så här, herregud, jag är nog ändå kanske bättre i kroppen än vad jag tror, bara för att det har varit tungt på sistone. Det kanske, ja. Jag kanske är...
Jag tänker väl också lite grann att det där har väl lite med typ ens mentala tillstånd att göra också. Att så här, om man är trött och sliten och deppig och liksom ångestig, så känns det inte så bra. Nej. Det känns inte bra att göra saker och man får inte den liksom... Man får inte den feedbacken från kroppen på det sättet som man brukar få, för att den har fullt upp med att vara ledsen. Liksom.
Ja, men exakt. Och man blir så trött i kroppen att vara ledsen.
Ja, exakt.
Man kan känna så här första 5 minuter när jag går ut och springer att åh, vad tungt det är.
Ja, det kräver så himla mycket. Sen så tycker jag att det brukar släppa liksom, den här andra andningen tycker jag sällan för mig handlar om att komma in i en faktisk andra andning så, utan det är mer att ta sig förbi det där, alltså muren av, gå hem och lägg dig för i helvete.
Mm.
Jag har ett lite relaterat moment of the week som känns jättekul och typ, alltså så här. Jag fick covid i april och sen hade jag ju post-covid hur länge som helst efter det, och det gick inte över, och min största sorg under den perioden har ju varit att jag kunde inte träna. Och från början så kunde jag ju inte diska utan att gå och lägga, alltså jag fick ta pauser från att diska första veckorna. Jag tror liksom, jag vet inte hur mycket det har märkts på mig. Jag tror det är mest Alvin som har sett det här. Men i början så var det verkligen, jag får gå och lägga mig. Jag kunde inte liksom, en gång fick jag för mig att jag skulle städa hela lägenheten. Och jag blev alltså så, jag blev så trött så att jag fick ligga resten av dagen.
Fy fan vad jobbigt.
Och då, i takt med det så blev det också att det var lite svårare att hantera ångest. Och det, allt blev liksom ganska, ganska jobbigt. Men jag har börjat kunna träna väldigt försiktigt igen.
Ja, äntligen.
Det är så skönt.
Vad tränar du?
Jag har simmat lite grann.
Ja.
För att det var ju så jag började förra året när jag började träna överhuvudtaget. Liksom. Och det är ju det jag egentligen har saknat mest. Och jag vågar inte riktigt... Jag körde lite crossfit i våras också, men jag vågar inte riktigt dra på med den högintensiva träningen. Utan jag kör någonting som jag vet... Simning har jag ju i ryggraden liksom, så att jag kan styra det väldigt bra hur hårt eller löst jag ska ta det. Liksom. Och det, jag är så lättad och så glad över det, för att det var verkligen, jag var så nervös eftersom jag inte hann komma så långt i min träning. Jag hann bara komma in kanske ett halvår någonting i att träna egentligen. Mm. Och sen så kunde jag inte göra det på flera månader. Så att, och vanligtvis så är det ju så. Jag är ju en sån person som säger, nu tränar jag jättehårt i några veckor och sen blir man förkyld. Och så gör man det inte igen och så går det flera år. Liksom. Så att jag var ganska nervös för att det skulle bli samma sak igen. Och nu har det börjat väldigt sakta bara bygga upp skiten igen. Så att jag ska kunna göra saker nästa år, tänker jag. Mm. Alltså att jag ska kunna träna vanligt. Det är så sjukt liksom, så sjukt tidsperspektiv. Ja. Att jag bara, jag har slutat förvänta mig att jag ska kunna träna liksom normalt det här året. Jag tror inte att det kommer hända. Jag tror att det kommer bli liksom, jag kommer få bygga upp det.
Ja, och det är väl det som är det viktiga också, att så här, ta det i små steg och våga ta de stegen. Och även om det blir lite jobbigt och tungt och att man känner sig dålig, att då får det bara vara så. Mm. Och så får man ta ett lika litet steg nästa gång igen. Och sen kanske man kan ta ett lite större steg om tre gånger.
Och det blir väldigt små steg. Mm. Och det är ovant. Man är van vid att kunna, eller jag är van vid att kunna ta lite större steg.
Ja, man älgar här, fram.
Ja, men
full jävla kareta.
Full kareta, och det är kul. Och jag liksom, ja, men älskar ju så här, nu har jag persat igen på det här. Alltså slagit personligt rekord. Mm. Och jag älskar ju göra sådana grejer. Och så bara, nej alltså nu får jag bara vara glad att jag överhuvudtaget inte får feber efter jag gör någonting.
Ja.
Så det är skitkul faktiskt.
Ja, härligt att höra.
Ska vi thank some patrons before
yes,
we hang up?
Bitch.
Yes, bitch. Och vi börjar med David Brostedt.
Vi tackar Humlan.
Elinor Johansson.
Sara Perjons.
Tack Stephanie Sutina.
Tack Knut.
Hedda Lindström.
Lolo Fett.
Joakim Gustafsson.
Och Isabel.
Isabel.
Isabel. Tack för att ni ger $10. Vill du som lyssnar också ge oss en slant och bland annat möjliggöra att vi kan ha den här studion som vi poddar i, då går man in på patreon.com/konstenattvara, och man kan ju ge $1 i månaden om man vill det.
Det är alltså 10 kronor.
Det är ganska lite, men det hjälper oss.
Det hjälper oss jättemycket, många bäckar små.
Japp, tack så mycket för det. Tack Gustav.
Tack Klara, tack Helio, tack Dava.
Tack.
Thanks.
Livet.
Jag vill tacka livet.
Vi hörs igen om en vecka och
det
tills dess hörs vi i Facebookgruppen Konsten att vara.
Ja, puss på er.
Hej då.
Konsten att vara. 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 Konsten att vara.
Konsten att vara. Podplay.